Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive.
Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår, som fria glasbyten när den syn förändras, oturskydd om du klantar till det.
Ja, vet du vad Måns, nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på 2 par glasögon.
Då är det här något för dig. Dessutom får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka.
Det har jag köpt i år redan ju.
Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du såna då?
Nej.
Där glaset blir mörka ute i solen och ljusa när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
Fråga Anders och Måns.
Varmt ska ni vara och hjärtinligt dessutom välkomna till Fråga Anders och Måns. Det är en podd och det är en podd som svarar på lyssnarfrågor mitt emot mig, Måns Nilsson. Hur är det med dig?
Det är bra, jag har gjort deklarationen. Det är ju de tradigaste dagarna på hela året, men nu är det gjort.
Ja, men det gör du på en förmiddag.
Nej, så är det absolut inte. Men nu har vi ju bullar, det brukar vi inte ha i studion, bullar och kaffe. Och du har fått sådär, du har fått långt hår nu, kan
jag. Ja,
yes. Nu är du långhårig, för första gången.
Ja, sen 2007. Vad har hänt dig sen vi såg senast? Det var ju 2 veckor sedan.
Ja, stora grejer.
Jaha.
Jag har köpt nya skor. Mm. Ett par coola sneakers.
Oj.
De är lagom färgglada och jag är jäkligt nöjd med dem alltså.
Mm-hmm.
Känner mig lite tuff när jag går omkring. Eller jag kände mig lite tuff.
Mm-hmm.
Tills de började knirra.
Nej, nej, nej.
Superhögt. Varje steg jag tar så låter det som om det var en funktion i skorna för att få uppmärksamhet. Köp de här skorna. De är gröna och färgglada och piper.
Mm.
Och uppmärksamhet får jag.
För knirrandet.
Folk vänder sig och stirrar. Har han en kråka i varje sko som kraxar och smärta varje gång han trampar ner?
Ja.
Har han bundit 2 färgglada papegojor runt fötterna som han använder som skor?
Ja.
Tänker de, tills de tittar ner och säger, nej, det är vanliga gympaskor.
Ja, de ser ju högst ordinära ut förutom att de är gröna och fina.
I vissa situationer så vill jag gärna ha uppmärksamhet.
Jo tack, jo tack.
Som i den här podden. Men för det mesta så vill jag inte ha uppmärksamhet.
Nej.
Det är väl lite olika ankan.
Ja, jag vet.
Så nu har jag märkt att jag, när jag är bland folk, har börjat gå på ett lite annorlunda sätt.
Ja, med lite fjädrande knän, eller?
Nej, men för att skorna inte ska knirra.
Hade du ett mjukt nedsättningstillslag, så att säga?
Exakt. Men jag glider liksom fram, hasar skorna längs marken, så vissa går i flipflops.
Mm-hmm.
För att fördela trycket då på hela sulan och att den inte ska knära. Och när det inte funkar så försöker jag med att sätta ner tårna först.
Mm-hmm.
För att slippa låta och få oönskad uppmärksamhet så har jag börjat trippa fram.
Ja.
Tipptapp, tipptapp, som en jävla tomtenisse.
Ja. Kan du inte reklamera skon?
Ja, vet inte vad jag ska gå in och säga. De låter.
Men du är en fullvuxen man och kan säga, vet du vad, det här låter konstigt. Men min fot låter som en hjältrampad, eller en på väg att bli hjältrampad papegoja när du går på stan. Jag kan inte ha det så här. Ja. Jag är mycket nöjd med skor, men jag vill ha ett knirrfritt exemplar.
Men det här är alltså inte första gången jag har skor som låter. Det händer mig ganska ofta, så jag börjar fundera på om det kan vara så att jag går konstigt. Att jag trampar ner hälen på ett överdrivet sätt. Att jag borde se över min gångart för att slippa knirra då igen.
Eller så är det så att du är så lätt. Så att skon är byggd för en tyngre, så att det blir liksom bara försigt för, ja, så att det får inte det tryck du ska ha.
Ja, jag borde ha någon form att gå runt med tyngder.
Ja, men om du provar att gå med ett sånt där viktbälte ett tag. Det finns ju i dykaffär, kan gå för, kan du få upp till kanske 26 kilo extra runt med,
ja, dubbla min vikt. Men det här är inte det enda som har hänt mig.
Va?
Igår kom min nya bok.
Ja,
Morden på Österlen del 2. En pusseldeckare jag skrivit tillsammans med Anders Stella Mott.
Ja.
Ett fynd att dö för heter nya.
Oj.
Boken utspelar sig i antikbranschen.
Ja, man ska gräva där man står, Måns.
Perfekt sommarläsning. Vad har hänt dig sen sist, Ankan Johansson?
Ja, det är mycket. Man kan säga att det har varit en bukett av dagar. Senaste veckan bara. Åkte tåg 5 timmar mitt emot en man som bet på naglarna i 5 timmar nonstop.
Aha.
Jag gjorde ett gig för ett företagskonsortium som ägde företag som tillverkade vapen.
Va?
Mediciner baserade på opiater för människor i livets slutskede, och de tillverkade också diskmaskiner. Gigget gick åt helvete. Dagen efter gjorde ett gig för en lokal sparbank, och där drog jag ett skämt om en gammal kvällstidningsartikel. Det visade sig då att artikeln handlade om en i publikens pojkvänner. Det blev att jag stod på scen och skämtade om en i publikens pojkvän. Det blev lite udda stämning. Vi har ju gått med i NATO, eller håller på. Jag håller på att flytta.
Ja.
Jag har insett att det värsta med att flytta är inte att flytta sina möbler, utan sina jävla kläder. För fan vad kläder! Jag har sparat kläder sedan jag gick i typ 7:e klass. Det måste jag sluta med.
Har du kvar de här ockrafärgade...
De är ockrafärgade...
Manchesterbrallorna med stor...
Allt finns kvar.
Stor fläck och bläck och där ena fickan liksom utriven.
Ja, de finns kvar. Jag har träffat folk i Rydén.
Jaha!
Ja, så att det har varit en bukett av dagar. Men nu, förra avsnittet lockade du med att vi skulle få lära oss hur man mäter berg.
Ja.
Han är inte med. Kanske kan vi få den god biten idag. Det får vi se nu när vi sätter igång med det vi är satt att göra. Det är nämligen svar på lyssnarfrågor.
Stora fötter, stora fötter. Ja, herre min jävliga fötter.
Ja, men då tar vi väl det. Då tar vi. Hur mäter man berg?
Du, innan vi börjar bara. Kan jag inte få inleda med lite rättelse?
Okej.
Okay. Lite viktig, eller rättelse och rättelse. Familjen Johansson gjorde fel under 80-talet. Kan man säga. Jag berättade att våra marsvin hade saltsten i förra avsnittet. Så här skriver Ann-Sofie. Stor och högljudd protest om djur och salt. Anders, marsvin ska inte ha saltsten. Kan vara rent skadligt för små gnagare att få ha en saltsten. Tack för ett roligt och lärligt program. Där skriver Ann-Sofie Sandell, etolog och gymnasielärare i ämnet djur.
Finns det ämnet djur?
Ja, tydligen.
Det önskar jag att jag
men,
hade haft på gymnasiet.
Men, alltså ingen saltsten till smågnagare. Jag sa ju inte att de ska ha det. Jag sa ju bara att våra marsvin hade det.
Mm.
Och mycket riktigt, förutom att ett av dem bet mig i snoppen så dog de ju.
Mm.
Och det kanske var då av saltöverskott. Kanske, jag vet inte.
Nej.
Jag kommer aldrig glömma det när jag kom hem från skolan. Kanske gick i 2:a klass, puttel och... död och kall i hörnet av buren när jag skulle klappa honom. Så att ingen saltsten alltså till era marsvin.
Hur reagerade du på att Putte var död?
Och jag grät. Jag grät så att det rann tårar, du vet, sen man när det rinner tårar ner i kalsongerna.
Hej Anders och Måns, hur mäter man höjden på ett berg? Inte är det väl så att man står på toppen och släpper ner ett måttband?
Nej, det går ju inte, för det kommer rulla längs bergssidan såklart.
Just det, förutom att det skulle vara en väldigt opraktisk metod så skulle det ju inte ens bli korrekt.
Nej.
Och hur vet man var foten på ett berg är? Känns som det är en väldigt luddig gräns. Detta skriver signaturen en invånare i Sveriges plattaste storstad.
Jaha, det måste vara Malmö det.
Anders, vet du hur man mäter höjden på ett berg?
Nej, jag tänker triangel. Och så, det finns väl någon gammal sån här formel man lär sig högstadiet. Botten gånger höjden eller någonting. Jag har ingen aning. Nej, jag tror att man tar med sig en höjdmätare upp på berget.
Ja, nu för tiden. Men vet du vad?
Nej.
Det där med triangeln, det var helt rätt spår. Det är lättare än man kan tro att mäta ett berg. Åtminstone matematiken bakom. På högstadiet så lär man sig räkna på vinklar och sidor av en triangel. Och detta är allt man behöver kunna. Praktiskt så går det till så att man åker till det där berget man vill mäta. Sen så letar du reda på en stor, plan, rak
yta, alltså mark som är helt platt. Ganska
det,
lång sträcka.
Det brukar ju vara jättesvårt att hitta vid botten av berg.
Ja, det behöver inte vara alltså supernära.
Jaha, okej.
En platt yta. Men du måste kunna se bergstoppen överallt på denna sträcka.
Mm-hmm.
Sen mäter du upp en sträcka på denna långa plana yta, till exempel 500 meter.
Oj!
Detta är den första sidan, själva basen i din triangel.
Jaha.
Nu ställer du i ena änden av den här sträckan, din bas, och så tittar du mot bergstoppen.
Mm.
Och så tar du fram ett verktyg som ser ut att funka ungefär som en sextant.
Ja, just det.
Alltså ett verktyg för att mäta vinklar.
Mm.
Det heter teodolit och är det instrument du ibland kan se personer med reflexväst stå och kika igenom på vägbyggen.
Teodolit låter ju som en bergart.
Ja. Men tydligen så heter det där.
Ja.
Detta verktyg.
Ja.
Men du har sett så när man kör förbi vägbyggen. Att man tittar igenom ett verktyg.
Ja, men jag undrar alltid varför de spänner tråd längs marken.
Du tittar igenom detta verktyg på bergstoppen. Du skruvar och justerar verktyget tills du ser bergstoppen i linsen mitt i krysset.
Ja.
Och då kan du läsa av vilken vinkel det är mellan den plana yta du står på och bergstoppen. Är du med så långt?
Absolut, jag mäter vinkeln från där står till bergets topp.
Ja, det du ser genom linsen är din triangels andra sida.
Ja, då har du en bas och en sida, just det.
Men du vet ännu inte hur lång den är.
Nej.
Alltså hur långt avståndet är medan där du själv står och bergstoppen. Men det kan du snart räkna ut.
Mm-hmm.
Du ställer dig i andra änden av din sträcka, av basen av triangeln.
Ja.
Mäter vinkeln mot bergstoppen även där, likadant.
Ja.
Nu har du alltså 2 av 3 vinklar i din triangel. Och eftersom summan av vinklarna i din triangel alltid är...
380?
180 grader.
I en triangel?
Ja.
Just det.
180 grader.
Nej.
Jo. 90. Så 90, då måste de andra till exempel 45
och
45.
Ja, just det. Ja.
180 grader. Detta vet du, så nu kan du alltså, inte just du Anders, men alla andra kan alltså enkelt räkna ut den tredje och sista vinkeln.
Ja, men vinkeln, ja. Och nu gäller det alltså att räkna ut hur högt det är då.
Just det. Eftersom du vet längden av basen så kan du nu räkna ut hur långa de 2 andra sidorna är.
Ja.
Och då kan du också räkna ut höjden i din triangel. Alltså sträckan från basen och så 90 grader rakt upp till liksom toppen.
Och vilken är formen?
Och det är alltså toppen också av berget. Nej, det är ingen formel alltså. Jo, det är väl en formel va? Ja, men du kan rita upp det. Du vet ju hur långa sträckorna är. Rita det på ett rutpapper om du inte kan formen. Kolla i din formelsamling. Nu vet du hur högt berget är.
Ja, hur högt var det?
Vilket av dem?
Ja, ditt fantasiberg.
14 meter.
Oj, det var ett litet berg.
Ja, det var ju där.
Mer än kulle.
Redan på 1840-talet använde den walesiska lantmätaren och geografen Sir George Everest precis den här tekniken för att mäta
Mount Everest.
Ja! För att vara helt säker på sin sak så gjorde han och hans team den här mätningen från många olika platser, många olika plana ytor.
Ja.
Och använde sedan medeltalet. Och de kom fram till att Mount Everest var exakt 29 000 fot högt.
Mm.
Sir George Everest blev bekymrad över det exakta talet.
Mm-hmm.
Det lät påhittat.
Ja.
Han trodde inte att folk skulle ta hans mätningar på allvar.
Nej.
Så då la han till 2 fot.
Nej.
29 002 fot. För att det skulle låta mer realistiskt.
Ja, jag förstår. Vet du vad? Jag förstår honom.
Det är som... när man inte skriver att man är exakt 40 år på Tinder, utan man skriver kanske 32.
Ja.
Att man inte är exakt 1,74 centimeter lång,
ja,
utan man skriver kanske 1,80.
Ha.
Nu för tiden mäter man...
Det är som, Kringland, Svensson, gamla skämt. En forskare som forskar jättemycket på Bellman och kom fram till att det visade sig att Bellman hängde mycket, väldigt mycket med en dansk. En tysk och en norsk. Men det kunde han aldrig liksom presentera den forskningen.
Nej.
För det låter inte sannolikt.
Nej,
det var kringlans skämt. Ja.
Nu för tiden mäter man inte berg på det här sättet.
Nej, nu tar man sin iPhone och går upp på toppen.
Ungefär. Man mäter med satelliter. Mm. När en satellit pingar ett mottagartorn på jorden kan man beräkna den punktens läge i ett givet koordinatsystem med otrolig precision. Beräkningen bygger på 2 kända faktorer. Radiosignalen färdas med ljusets hastighet och satelliten är belägen på en känd position i förhållande till jordens centrum vid en given tidpunkt.
Ja, det, du läste innantill va?
Mm. Mm. Vetenskapsmän har placerat mottagartorn på toppen av alla höga berg.
Oj!
Och kan därmed superenkelt beräkna hur höga de är.
Det kan man fuska då.
Vadå?
Man sätter till ett lite extra högt mottagartorn. Om K2 till exempel ska klättra om Mount Everest så, ja, men ni har ju satt till ett 7 meter högt torn.
Ja, när man får, alltså själva mottagaren kanske får vara, dikta han stenen på berget.
Ja,
för att den ska bli fubbig.
Man kan ju räkna, man kan mäta sitt mottagartorn.
Okej, att det är en meter så drar man bort en meter.
Ja, det måste man ju kunna göra.
Men om att mäta ett berg alltså är superlätt nu till den. Hur kommer det sig då att man ganska ofta läser om att vetenskapsmän har mätt om berg? Och att bergen har liksom klättrat eller fallit på topplistan över höga berg?
Ja, men dels är ju glaciärer och sånt som smälter.
Mm-hmm.
Sen så tänker jag jordskorpan är ju ständigt rörelse.
Ja.
Berg kan sjunka ihop och det kan pressas upp och sådär. Så att det är ju inte en...
Exakt. Berg mäts ju i meter över havet. Och när de tektoniska plattorna rör på sig, alltså de här landplattorna som hela kontinenten vilar på, då rör de sig inte bara i sidled utan också upp och ner. Och då blir ju allting på den här plattan, inklusive bergen, lite högre eller lite lägre i förhållande till havsytan. Och då tappar eller vinner de här bergen då någon centimeter i höjd. Det var hur man mäter berg. Hoppas du är nöjd, en invånare i Sveriges plattaste storstad.
Malmö. Visa mig hur man gör om Mount Everest. Visa mig hur man gör om man lämnar hela världen nedanför. Måns Nilsson, sommaren är antågande. Idag varnas det för åska och man förutspår upp till 25 grader i Malmö.
Mm.
Därför har jag valt ett brev med väldigt tydlig sommaranknytning. Hej Anders och Måns. På morgonen smörjer jag in mitt ansikte med hudkräm som innehåller solskyddsfaktor 25. Därefter smörjer jag in mig med solskyddsfaktor som anges till 50. Sedan lägger jag på min makeup och även min foundation som har solskyddsfaktor i sig, också anget till 25. För enkelhetens skull kan vi säga att jag använder samma mängd kräm smörja i alla tre lager. Hur mycket solskyddsfaktor har jag nu? Hälsningar Karin. Och det här måste har vi ju tagit upp i radioprogrammet Så funkar det. Avsnitt 8, nattfjärilar, solkräm och vänstertassade katter, heter det avsnittet.
Men visst var det väl så att det är en komplicerad skala det där med hur mycket solskydd man får. Det är lite som decibelskalan, den är exponentiell eller att den, nej, jag kommer inte ihåg.
Jag märker när jag hör på dig att detta är ännu ett bevis för att...
Repetition är all kunskaps moder. Repetition är all kunskaps moder. Repetition är all kunskap.
För minns du solskyddsformeln, Måns?
Nej.
Nej, det gör inte det. Okej. Okay. 2 solskydd med 50 blir inte 100. Det här lärde jag mig vid ett samtal till apotekets kundtjänst. Så här funkar det. Om jag tar en tröja och sen en tröja till och de här tröjorna är gjorda av solkräm, så blir de tröjorna bara den tjockaste tröjan.
Va?
Av tröjorna som är gjorda av solkräm. Vi tar det här från start. Vad är solskyddsfaktor? Alltså vad betyder siffran 5 eller 15 eller 50 och så vidare?
Så mycket av de skadliga strålarna som blockeras ut.
Ja, hur många procent av solen som reflekteras bort. Och då kan man ju lätt tro att solskyddsfaktor 50 tar bort 50% av solens strålar.
Mm.
Nej, det tar bort 98%.
Det låter ju fetare. Varför skriver de inte 98%?
Ja, precis. Solskyddsfaktor 15 tar inte bort 15%. Nej, den tar bort 93%.
Aha.
Ja, och det är mycket större skillnad mellan solskyddsfaktor 5 och 15 än skillnaden mellan 15 och 50. Solskyddsfaktor 5 tar bort 80% och solskyddsfaktor 15 tar bort 93%. Det är som du säger en konstig skala, det är en exponentiell kurva och procenten räknas ut enligt formeln 1 minus 1 delat på solskyddsfaktorn. Om vi tar då Karin som har skrivit det här brevet, hennes dagliga dos av solskydd, och går igenom det lite snabbt.
Mm-hmm.
Mm. Först tog Karin på sig lite hudkräm som hade 25. Då är det alltså 1 genom 25, det är 0,04. Och så tar vi bort det från 1, det ger ett solskydd på 96%.
Okay.
Sen tog Karin solskydd med solskyddsfaktor 50. 1 genom 50 är 0,02 och så tar vi bort det från 1, då får vi
Jag vet inte, 98.
Ja, just det. Och sen tog hon då en foundation med samma faktor som hudkrämen, det vill säga 25, och det var 96% i skydd. Så totalt skulle Karin ha då ett skydd på 290%.
Wow!
Det vill säga hon skulle bli vitare på huden när hon solade.
Just det, det är inte så det funkar.
Och så, Karin, funkar det inte.
Men vilket fett skydd, nästan 300% skydd.
Ja, men det har hon ju inte, hon har ju 98%.
Hon har bara den...
Den tjockaste tröjan. Yeah. De andra tröjorna räknar man bort.
Men nog fasiken så lägger sig alla de här grejerna i lager.
Nej!
Och bygger, nej! Alltså nej! Rent fysiskt nej! Blockera ut. Klart att
nej!
Om hon bara hade tagit den krämen på 50.
Ja.
Sen... Så har hon fått det där skyddet på 98%. Ja. Men sen lägger hon ju foundation ovanpå.
Ja.
Nu fan,
Men så funkar det inte. Okay. Däremot är det bra att hon tar riklig. Man ska ta en riklig mängd. Så att hon har något väldigt bra 98% i skydd. Alltså inte.
Okej, okay, dåligt 98% skydd.
Ja, men det är alltså att...
Är det då...
Hon har liksom, hon är verkligen, hon har sett till att, att hon har tagit, och där slits ju, man gnider sig.
Ja,
så,
ja, just det.
Har du väl lite repetition, men det var väl ändå, du hade ju glömt det, Måns.
Ja.
Nu kommer du ihåg det. 1 minus 1 delat på solskyddsfaktorn. Där har du procenten.
Nu gick skjortan här, Ankan.
Ja, nu tar du av dig skjortan. Det brukar innebära att det är dags för återkoppling.
Du har din t-shirt ut och in idag.
Ja, det är väl så. Jag vaknade lite, jag försvann lite i morse.
Ja, och?
Mm. Ja, då... Jag hade lite pratat, men min dotter väckte mig och sa, jag hade lovat att jag skulle väcka henne i morse då hon ska till skolan. Mm. Och så väckte hon mig och sa, pappa jag har försovit mig, sa hon. Oj, så fick jag gå upp och det blev lite bråttom och sen har jag inte vänt t-shirten rätt sen dess.
Aha, ja. Så det var inte något sånt att den luktade lite svett? Och du
skulle nej.
Nu var båda barbröstade för en liten sekund här.
Ja, men jag tycker att den får åka på igen.
Fråga Anders och Måns, den sexiga podden?
Ja, om man med sexig menar, inte så sexig. Bleka medelålders män pratar om hur man mäter berg.
Förra avsnittet så pratade vi bland annat om varför man får sin lön den 25.
Och många, det är intressant du, vilka ämnen som engagerar. Jag gick igenom våran mail och alla våra frågor. Herregud vad många som har reagerat på varför vi får lön just den 25. Det är inte det man tror ska engagera människor. Man tror att det är sex och knark och actionserier. Mm. Nej, folk är jätteengagerade. Varför får man sin lön just den 25? Jag blir så himla glad av det här.
Så här skriver Arvid. Hej A och M.
Ja men säkert 50 brev i ämnet. Varför förlåt. Ja. Låt oss gå till Arvid, ett av dem.
Jag har en gissning om varför lön betalas ut den 25. Månaden februari har som bekant 28 dagar och är den kortaste månaden. Då kan ju lördag och söndag infalla den 27 och 28. De flesta räkningar betalas den sista bankdagen i månaden, vilket i detta fall skulle bli den 26. Och för att ha pengar inne på kontot att kunna betala sina räkningar med måste lönen i så fall betalas ut den 25.
Ja.
Hänger du med?
Ja, absolut. En gissning från Gustav.
Arvid.
Ja.
Så här skriver Albin. Tack för en bra podd. Jag har alltid hört att vi som arbetar offentligt får lön någon dag senare för att skattepengarna ska hinna betalas in av alla privatanställda så att kommuner, regioner och stat ska ha pengar att betala ut löner med. Det hälsar då Albin som får lön den 27. Jag skulle hoppas att staten har lite pengar i reserv att de kan ligga ute med en månadslön.
Ja, vad vet jag?
Trampe skriver, hej pojkar. Dagen innan ni sände det senaste avsnittet gick jag och lyssnade på Dan Berglunds fina ballad till minnet av en kamrat. Vi får höra hur den låter.
Ja, det är en gammal vänsterklassiker detta, ja.
Då var sommaren blå, då var friheten fri. Den var löning var 14:e dag.
Trampe fortsätter. I låten sjunger han, då var sommaren blå, då var friheten fri. Det var löning var 14:e dag. Och då kom jag att tänka på att det även i öppningsscenen till Roy Anderssons En kärlekshistoria betalas ut lön i små kuvert av verkstadsägaren till arbetarna. Och att Ronny Svensson på DVDns kommentatorspår säger att... Jag minns när far kom hem var 14:e dag med de där löningskuverna. Så nog har det förekommit när man betalat lön inte just den 25:e utan även enligt någon sorts varannan vecka system.
Denna Trampe alltså, han har alltid koll.
Fredrik Trampe, researcher, författare, poddmakare. Jag bland annat podd med Kalle Lind.
Ja.
där kanske vi har knutit ihop säcken med löneutbetalningar. Vi får se vad våra lyssnare säger framöver här.
Skicka gärna fler gissningar till fraga@andersochmans.se.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vad har du tagit tag i, Ankan?
Jo, det ska handla om hickningar. Hej, tack för en kanonpodd. Kan man hicka när man sover? Jag har mig vetligen aldrig hickat när jag sovit. Eller har jag det? Hickan kan såklart ha passerat mig obemärkt förbi eftersom jag faktiskt sov. Men jag har till exempel aldrig hört min partner hicka när han har sovit. Vänliga hälsningar, Caroline. Vad tror du, Måns? Kan man hicka när man sover?
Jag tror inte det. Jag tror inte heller man kan nysa. Alltså nysa borde man. Alltså kroppen borde. Om det kommer in något i näsan när man sover. Någon fasken borde.
Ska vi göra, försöka ska bli av med det? Vi tar tre kroppsljud. Vad tror Måns? Kan man fisa när man sover?
Ja.
Kan man hicka när man sover?
Jag vet att man kan fissa när man sover. Ja. Hicka tror jag inte. Nej.
Nej, hosta?
Nej, inte i sömn. Jag tror man vaknar och hostar som någon.
Okay. På amerikanska National Library of Medicine hittar jag en forskningsrapport. Den heter Sleep Hiccup och den är från 1908 och skriven av...
1908?
Nej, 1988.
Jaha!
Och skriven...
Fråga Anders Måns, alltid först, med det senaste.
1988. Och den är skriven av J.J. Askanasy. Och jag läser, eller jag har översatt lite ur abstractet, alltså inledningen och sammanfattningen till forskningsrapporten.
Ja.
Denna studie är gjord för att bevisa existensen av hicka i sömnen. Hicka tränger genom alla sömnstadier, står det. Amplituden och frekvensen av hickan varierar med sömnstadierna. Vid REM-sömn är hickan slumpartad. Under lätt sömn hickar man mer, alltså fler gånger än man andas.
Förlåt?
Ja, vid djup sömn hickar man färre gånger än man andas. Det var lite kort ur abstraktet från den här forskningsrapporten från 80-talet. Men man kan alltså hicka i sömnen.
Stackars den här forskaren alltså. Sitta och vakta folk som ligger och sover. Och bara vänta på att de ska börja hicka. Kan man framkalla hicka på något sätt?
Ja, men du har pratat om det en gång. Ja, man skulle äta typ morot, tror jag. Jag för mig att det var något sånt. Men det är så här svårsmält mat. Typ morot.
Ja, det låter bekant.
Ja.
Så den här forskaren matade sina försökspersoner med morot. Ja. Så somnade nu direkt. Och bara satt och väntade på en hicka.
Jag vet inte. Hela forskningsrapporten finns som sagt att läsa på National Library of Medicine. Det var så kort så jag tar den till, Måns.
Ja.
Nej, jag får fråga. Ska vi prata om bondepraktikan eller efternamn?
Bondepraktikan?
Ja, ja, ja. Hej, min fru och jag har diskuterat rötmånadens vara eller icke vara i det närmaste varje år med början av juli. En av oss tror att kylskåp och frys gör att maten klarar sig oavsett månad. Den andra tror att maten snabbt blir sämre under rötmånaden och kan behövas kastas oftare trots att man använder kyl och frys. Kan ni försöka bringa ordning i vårt dilemma så vore det toppen. Med vänliga hälsningar, Mikael. Jaha, rötmånaden. Det dyker upp i, som nyss nämnda, bondepraktikan. Men det finns rötmånad och det talas om det i många olika länder runt om i världen. Men enligt bondepraktikan så skulle mat hålla sig sämre från slutet av fruntimmersveckan. och en månad framåt. Kan du namnen ifrån timmersveckan, Måns?
Namnen?
Det är ju Sara, Margareta, Johanna, Magdalena, Emma och Kristina. Den veckan påstås även vara extra regnig.
Aha.
Det stämmer inte.
Vilka veckor är det? Är det i slutet av maj, eller?
Ja, det är 18 till 24 juli.
Just det.
Slutet av maj, då är det väl inte extra varmt och fuktigt.
Nej, daget.
Men nu var det ju inte fruntimmersveckan utan rötmånaden.
Ja.
Ja, den börjar alltså i slutet på fruntimmersveckan och pågår då till den 24 augusti. Och månaden kallas då rötmånad för att värmen och den höga luftfuktigheten är gynnsam då för tillväxt av bakterier. Och maten blir snabbt dålig. Nu läser jag högt från Wikipedia. Emellertid är den traditionella rötmånaden i stort sett att beteckna som vidskeplig. Eftersom den är knuten till datum och inte den faktiska väderleken.
Ja, jo, absolut.
Så det är lite sådär. Men vad skriver Livsmedelverket? Det är egentligen vädret, värmen och fukten som avgör om det är rötmånad eller inte. Det viktigaste, kom ihåg temperaturen. Ditt viktigaste verktyg, kylvätskan.
Ja, säg det till en bilmekaniker. Ditt viktigaste verktyg, kylvätskan. Nej, en tandläkare.
Ja.
Det där är alldeles för allmänt hållet.
Ja. Men så att varma och fuktiga dagar är en bakteriell utmaning. Så sammanfattningen är att den här rötmånaden finns, men att den är liksom lite mer luddig än de där exakta datumen.
Såklart.
Ja, den är vag. Men vad säger vårt favoritinstitut, Måns?
Flashback.
Nej, Institutet för språk och folkminnen.
Ah.
De borde få en egen jingel.
Här kommer lite råmaterial. Institutet för språk och folkminnen.
Institutet för språk och folkminnen. Spännande med rötmånaden, Måns. Rötmånaden har i folktron förknippats med såväl dålig mat som nyckfyllt väder och onaturliga fenomen. Det ansågs vara illa för både djur och människor att födas den här tiden. Kalvar skulle vara vanskapta, föl otämjbara och sjuka och griskultingar skulle helt enkelt inte överleva. Människor som föddes då skulle bli klena, klumpiga eller till och med fördärvade. Min dotter är född i rötmånaden.
Är hon klumpig?
Nej, hon är alldeles underbar. Men hon har ofta väldigt, väldigt hög feber.
Mm.
Kan det vara förklaringen?
Mm.
Om rötmånaden började med sol, då var det tvunget att den skulle sluta med regn. Annars skulle det bli frost, missväxt, farsoter, föga utbyte av jakt och fiske och ofred i den stora världen ända till nästa rötmånad.
Fy.
Det, Mikael, med vanskapta kalvar, ofred i världen och klena barn, det stämmer inte. Lite kort om rötmånaden.
Ditt viktigaste verktyg, Anders.
Kylväskan.
Hasta la vista, nu reser jag hem till Sweden. I dina spanska ögon jag ser en tåg. Hasta la vista och gracias för den här tiden. Innan jag går vill jag kyssa dig.
Nu ska det handla om de brittiska öarna, Måns, va?
Bland annat.
Mm.
Hallå där! Vi var på ett quiz för ett tag sedan och fick fel på en fråga där svaret var Skottland. Men vi hade svarat Storbritannien. Detta har lett till en lång diskussion gällande Skottlands definition som ett land. Vi har googlat och googlat. Men får fram olika svar. Jag hävdar att Storbritannien är ett land och Skottland är en del av detta, dock med vissa egna lagar och regler likt delstaterna i USA. Min kompis i samma lag hävdar rätten att Skottland är ett eget land för att de tävlar själva i fotboll och så vidare. Vi behöver er hjälp för att reda ut det här. Kan ni hitta någon definitionsmänniska och reda ut det här en gång för alla? Detta skriver Erik.
Ja, de tävlar själva i fotboll, men de tävlar inte själva i Eurovision.
Anders?
Ja.
Känner du någon definitionsmänniska?
Måns Nilsson.
Ja, jag tar tag i det här och tror det eller ej. Men det här är en språkfråga.
Va? Nu går vi vidare, det blir språk. Språk. Nu går vi vidare, det blir språk.
Eriks fråga handlar egentligen om ordet land. När vi pratar om länder så menar vi för det mesta suveräna stater.
Absolut, absolut.
Turkiet, Colombia, Danmark, Sverige, tyvärr Norge och så vidare. Men ordet land och begreppet suverän stat,
det betyder inte samma sak. Det är inte synonymt.
Nej, vänta. Land och suverän stat är inte samma sak. Nej.
Nej, så här står det på Wikipedia. Ett land är ett landområde som utgör en självständig eller självstyrande politisk enhet. Detta behöver dock inte betyda att landet utgör en egen självständig stat, utan det kan ingå i ett större rike. Det var Wikipedia. Eftersom Skottland bestämmer en hel del själva, precis som Erik skriver. Mm. De har ett eget parlament sedan 1999. Ja. Och har makt över lag och rätt, näringsliv, utbildning, sjukvård, transport, kommuner, jordbruk och fiske, kriminalvård, miljö, turism, kultur och sport med mera.
Ja, vad är det de inte har?
Nej, men utrikespolitik till exempel. Så är Skottland en självständig politisk enhet.
De har inget eget försvar då?
Nej, exakt. Nej. Men de är inte en suverän stat. Tillsammans med länderna England, Wales och Nordirland bildar Skottland den suveräna staten Storbritannien. Om man vill förenkla det här lite för sig själv så kan man ställa sig frågan, har landet en egen utrikespolitik?
Mm.
Om inte så är det antagligen inte en suverän stat.
Nej, men det kan vara ett land.
Land, ja precis. Ja. Men det som är viktigt är inte ordet land egentligen, utan det är ju vilka som är suveräna stater. Ja, det är de som skickar till FN och
Eurovision.
Och så vidare. Skottlands utrikespolitik sköts ju från London. Och det var därför de också åkte ut ur EU trots att 62% av skottarna röstade för att vara kvar.
Ja, det är snopet.
Så, Skottland är ett land men inte en suverän stat. Det här är lite rörigt, men allt med Storbritannien är lite, eller till och med mycket, mycket rörigt.
Ja, ja.
Framförallt eftersom det finns så många begrepp.
Ja.
Brittiska imperiet, samväldet, samväldesrikerna, Storbritannien och brittiska öarna och så vidare, och så vidare, och så vidare.
Great Britain.
Vi tar dem ett i taget. Från stort till litet.
Jaha, det ska gå i storleksordning. Börja med största alltså. Mm.
Imperiet.
Ja, ja.
Det var Storbritanniens kolonialvälde mellan 1600- och 1900-talet.
Ja.
I början på 1920-talet var brittiska imperiet det största som någonsin funnits. Med en yta på runt 34 miljoner kvadratkilometer.
Den siffran säger mig inget.
Det är cirka en fjärdedel till en tredjedel av hela världen. Det brittiska imperiet var världens främsta makt i över ett århundrade.
Ja, ja, ja.
När de koloniserade länderna lyckades slita sig loss och bli självständiga så valde de flesta trots allt att vara kvar i den sammanslutning av stater som kallas brittiska samväldet.
Ja.
The Commonwealth of Nations. Samväldet är idag en mellanstatlig organisation bestående av 54 självständiga stater som alla tidigare tillhört det brittiska imperiet. Kanada, Indien, Australien och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare är med. Samväldet har liksom ingen formell makt.
Nej.
Utan det mest att det ska vara mysigt och umgås och dricka te, ha lite kulturellt utbyte, ordna samväldesspelen var fjärde år. The Commonwealth of Nations, brittiska samväldet. 14 av dessa stater och länder, typiskt de länder som fick sin självständighet från imperiet, inte genom revolution utan genom att förhandla sig till det.
Ja.
De gick med på att fortfarande ha den brittiska drottningen som statsöverhuvud.
Aha.
Alltså ungefär som här i Sverige, att formellt är vi en monarki,
ja,
men kungen har ingen makt. Samma sak i dessa 14 länder som kallas då Commonwealth Realm. Svårt ord att uttala det här. Realm. Samväldesrikerna. Då inte att blanda ihop med brittiska samväldet. Nej. De var ju 54 länder. Ja. De här 14 är samväldesrikerna.
Okej, då har vi alltså imperiet, samväldet, samväldesrikerna.
Just det. Kanada, Australien, Antigua, Barbuda, Jamaica, Bahamas. Basically alla öar som rabblas upp i den här Beach Boy-låten. Kokomo från filmen Cocktail.
Ja.
De är med.
Jaha.
Det här är alltså samväldesrikerna. Men blev då alla kolonier självständiga stater efter imperiet?
Nej.
Nej, Storbritannien har kvar en massa öar runt om i världen.
Ja.
Bermuda, brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Gibraltar,
som
inte är en ö. Och såklart Falklandsöarna i Atlanten utanför Argentina.
Ja, berömda kriget. Var det 80-tal, sent 80-tal, Falklandskriget?
1982. Kriget pågick i 74 dagar och 907 personer dog. Dessa öar och områden kallades tidigare för kronkolonierna.
Mm-hmm.
Nu heter de British Overseas Territories. Storbritanniens utomeuropeiska territorier.
Jaha, ja.
Skriver du ner detta?
Nej, det har jag inte börjat med. Jag känner att jag borde ha gjort det nu. Det är många begrepp.
Storbritanniens utomeuropeiska territorier.
Ja.
Storbritannien, jaha, alltså. Storbritannien heter formellt Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland.
Mm.
Det var fyra kungariken som slogs ihop. England, Skottland, Wales och Nordirland.
Ja.
Men Storbritannien är också det geografiska namnet på den ö där länderna England, Wales och Skottland ligger.
Ja.
Men alltså inte Nordirland, nej, som ligger på ön
Irland.
Exakt, exakt. För att klyda till ytterligare så finns det geografiska begreppet de brittiska öarna.
Ja, just det.
Vilket innefattar ön Storbritannien, en jäkla massa små öar, typ 6000 stycken,
ja,
och ön Irland.
Ja.
Vilket den självständiga republiken Irland hatar, alltså de hatar namnet, eftersom det i namnet de brittiska öarna skulle kunna ligga möjligtvis en antydan om att republiken Irland fortfarande i någon mån skulle vara brittisk.
Ja, det är den ju inte.
Därför använder Irland inte namnet de brittiska öarna.
Nej.
Utan de säger istället det något vaga These Islands.
Ja, det är aningen vagt, ja.
Dessa öar.
Öar, i princip säger de bara.
När man säger att något är brittiskt kan man alltså mena att det är från staten Storbritannien eller från ön Storbritannien.
Man kan säga så här, att det är redan för luddigt. Jag fattar att folk inte har koll på det. Du har ju precis berättat att jag kommer ändå inte ihåg det. Men kör vidare.
Ja, tror du att vi är färdiga, Anders?
Nej.
Det finns tre små öar.
Det här kommer bli ett av våra längsta inslag någonsin.
Det finns tre små öar i de brittiska öarna,
mm-hmm,
som, precis som republiken Irland, inte tillhör staten Storbritannien.
Nej.
Det är Isle of Man,
ja,
som ligger mitt emellan öarna Storbritannien och Irland. Det är kanalöarna Jersey och Guernsey, mm, som ligger på franska sidan av Engelska kanalen.
Ah.
Alltså supernära Normandie där.
Ja, ja, ja.
De tillhör inte Storbritannien.
Nej.
Men är heller inte självständiga stater.
Nej, utan de tillhör
kronan.
Va?
Den brittiska kronan. Kungahuset äger de här öarna.
Nej.
Kronbesittningar. De bestämmer mycket själva.
Ja.
De bestämmer bland annat sina skatter. Och alla de här tre öarna är ju kända skatteparadis där företag och personer skriver sig för att slippa skatt. Om vi avslutar med att återgå till Eriks fråga,
mm,
så skrev han så här. Min kompis i samma lag hävdar rätten att Skottland är ett eget land för de tävlar
Gotland
själva. Skottland är ett eget land för de tävlar själva i fotboll och så vidare.
Ja.
Brevskrivaren Lenny är inne på samma sak i ett helt annat brev här som vi har fått. Varför tävlar United Kingdom i Eurovision och OS medan England och Skottland tävlar i fotbolls-VM?
Mm.
Det naturliga, Anders,
ja,
vore om Storbritannien, den självständiga staten, tävlade i alla möjliga sammanhang. I, ja, alla sammanhang.
Ja.
Att Skottland är med i fotbolls-VM är inte riktigt som att Götaland skulle ha ett eget lag i fotbolls-VM.
Nej, så är det ju inte.
Nej, men i OS så är det rätt. Där ställer alltså Storbritannien upp med ett lag, fotbollslag, som heter Storbritannien.
Mm.
Anledningen att England, Skottland, Nordirland och Wales har egna lag i fotbolls-VM,
ja,
är att det alltid har varit så.
Ja, den gamla svaret, tradition.
Tradition.
Ja.
FIFA bestämmer själva och länderna har haft egna fotbollsförbund i över 130 år. Så eftersom det alltid har varit så, så kan de få fortsätta,
ja,
spela.
Ja, fattar man ju.
Och fotboll, det är ju underhållning, ja, så att det är ju inte så jävla viktigt.
Nej, och Eurovision Song Contest, det är också underhållning.
Ja, och så det är inte så jävla viktigt. Det, ja, hade England kunnat.
Ja, och det är, där är det väl för att BBC är de som har anslutna till ESC och de sänder väl över alla de där blandade länderna.
Ja, men precis. Eftersom det är då en enda stat, mm-hmm, Storbritannien.
Ja.
Pew!
Det här var det rörligaste i mannen min. Kommer inte komma ihåg det om en kvart. Men det vore lite fint, då kan jag lyssna på det igen i en podd här. Du, nu tar vi något lite lättsammare här.
Ja, det får jag. Dan Coke, Aruba, Jamaica. Ooh, I wanna take it to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama. Key Largo, Montego. Baby, why don't we go down to Coco.
Hej, jag har ett problem som jag hoppas ni kan hjälpa mig med. Uppväxt med en bilsemester på tiden innan mobiltelefon så lånade vi kassettböcker med bildbok man bläddrade i. Ni vet, när ni hör den här signalen
blinglingling,
så vet ni att det är dags att vända blad. Min familj semestrade ofta ihop med en annan familj. Totalt var vi 4 barn och 4 vuxna som lyssnade på dessa böcker. Och jag minns tydligt en sång från en bok. Problemet är att ingen av de andra minns den. Jag har försökt googla men helt utan framgång. Nu börjar resten av familjerna insinuera att jag har hittat på denna bok och sång. Jag behöver verkligen hjälp att hitta den. Jag bifogar ett julklipp.
Va? Är det en ny nynning?
Ja, där jag sjunger det enda jag minns från boken. Tack, Linda. Ja, finns det här och vad är det i så fall?
Nu går det undan av bara hundan. Nästan som ett ishockeyskott. Vum! Nu går det undan av bara hundan. Undras varför vissa har så brått, brått, brått.
Jag är mest förtjust i den där vum! Det kommer som en ljudeffekt med det. Vum! Nu går undan och bara undan som ett ishockeyskott.
Och tonats, eller liksom höjningen precis för slutet.
Ja, vi är väldigt glada för det här, Linda. Om någon vet om det här finns, om någon vet vad det i så fall är, hör av er till fraga@andersochmans.se.
Jag tror att Linda har drömt ihop det här.
Alltså. Alltså, det tror jag.
Jag har aldrig hört talas, aldrig hört det.
Dags för lite mer återkoppling, och det är återkoppling av hög kvalitet, kan jag säga, Måns. I förra avsnittet Det blir rörigt i Göteborg och i ansiktet, så pratade jag om ursprunget till de här lögnaktiga historierna om att välta kor. Det går ju inte, det har vi lärt oss. Lyssna gärna på det avsnittet. Bland annat så nämnde jag några populärkulturella fenomen som kan ha bidragit till den här myten. Jag nämnde bland annat Beavis and Butthead.
Just det.
Så här skriver Gustav. Hej på er. Jag kom direkt att tänka på ett annat djur som sedan gammalt ska vara vältbart. Älgen. I sina böcker om de galliska krigen beskriver Caesar även världen utanför romarriket. Exempelvis naturen och de olika folkens seder. Vid ett tillfälle beskrivs älgarna och hur de jagades.
Julius Caesar.
Ja, som... ja, den gamla romerska kejsaren, va? Och sen har jag då fått en länk till Svenskt lantbruksuniversitets hemsida. Och här finns det bra läsning om vad Julius Caesar trodde om älgarna, kan jag säga. Först och främst läser jag här på SLUs hemsida då. Beskrivningen av älgen är vag och det är oklart om den grundades på vad han hade sett eller vad han hade hört. Och det kan man förstå när man läser lite om vad Julius Caesar berättar om älgen. Den har ett utseende och ett skiftande fäll som i hög grad...
Ett skiftande fäll?
Ja, alltså...
Päls.
Päls, ja. Som i hög grad liknar stengetens.
Mm.
Den saknar leder i benen. Därför lägger de sig inte ned för att sova.
Den saknar leder i benen.
Ja, ja.
Så att hela de långa benen är som pinnar.
Ja.
Den går som på stilter, älgarna. Okej. Okay. Han har redan förbrukat mitt förtroende, Julius Caesar.
Om
jag får en chans, ja, kommer jag hugga honom i ryggen.
Om det, älgarna alltså, om någon olyckshändelse blir i kullslagna, kan de inte resa sig upp eller ens ta sig upp från marken. De använder träd som viloplatser. Mot dem tar de stöd och sover så i lutande ställning.
När hade Julius Caesar tid att skriva de här fantasierna? Hade han inte bättre saker för sig att styra romarriket, eller?
Men håll dig när vi kommer till när Julius Caesar beskriver jakt på älg.
Okay.
Jägarna brukar följa spåren till deras sovplatser, alltså där de då lutar sig mot träd. Därefter kapar de rötterna på alla träd och sågar genom stammarna, men endast så att träden står upp. När älgarna som vanligt lutar sig mot träden fäller de dem genom sin tyngd och faller själva samtidigt till marken.
Vad är dummaste jag har hört. Den mest omständiga metoden att döda ett djur jag har hört.
Ja, det är ju helt korrekt, Gustav, att det här kan ju vara ursprunget till myten om att olika djur går att välta. Och det här myten om att älgar går att välta och ramla på det här sättet och lutar sig mot träd, det levde kvar jättelänge. Pilunius den äldre, han dog vid 79 efter Kristus, återgav ungefär samma bild i sin Historia Naturalis med några tillägg. Och det här är bra tillägg om älgen. Exempelvis att älgen är mycket snabb och att den hängande överläppen var så stor att älgen måste gå baklänges när den betar. Romarna hade inte koll på älgen. Först på 1500-talet kommer mer korrekta bild i älgen i den internationella vetenskapliga litteraturen. Det här levde kvar i Sverige fram till 1800-talet och det kan vara för att älgen var nästan utrotad.
Jaha!
I mitten på 1800-talet kom älgen tillbaka till Ångermanland och Jämtland och då rapporterades det bland annat från Grundsunda i Ångermanland att den urgamla germanska sägnen då om älgens styva ben, att den levde kvar. Så att det här trodde man liksom på i Sverige fram till liksom mitten på 1800-talet. Att älgarna har stylter med inga leder och lutar sig mot träden. Man kan såga onkel som välter älgen, ska man äta upp den sen.
Det var alla frågor vi hann med idag.
Ja, men ska vi ta en skånsk ort i amerikansk hiphop?
Såklart.
Ja.
Såklart. Så här skriver Jakob. Hej Anders. Måns. Ravid Plotnik, israeliska rappare, tror att han har något emot Kalle Lind.
Oj då.
Lyssna när han spottar på Kalles namn cirka 32 sekunder in i hiten New Day. Detta skriver alltså Jakob. Ja, men det får vi ju väldigt nyfikna på.
Ska jag starta här på 22 sekunder? Har vi 10 sekunder på oss?
Ja.
Rullar vi. Kolla hjärta mimjoten. Aino jäla dim som min på kolekolot så hakim med Kalle Lind på ett i kall. Det var ju bra. Det var väldigt tydligt Kalle Lind. Det får vi höra igen. Som min på kolekolot
så hakim med Kalle Lind på ett. Han rappar som Kalle Lind, men då ska vi ju inte heller glömma bort den gången Kalle själv var med i en Dr. Dre-låt.
Ja.
Och rappade under artistnamnet MC Ren. Vi får lyssna på den igen. MC Ren up in this motherfucker. West West show. Där kom han. West West show. Det var allt vi hade att bjuda på i det här avsnittet av podden Fråga Anders
och
Måns.
Och som vanligt är vi tillbaka om 2 veckor för det är varannan vecka. Skriv jättegärna fler frågor till fraga@andersochmans.se.
Puss och kram.
Hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.